Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Sådär, ja.
Och det var allt för den här veckan.
Ja, okej. Hej Kattis.
Hej Sofis.
Det var ju förbannat länge sedan.
Ja, verkligen. Podd, den här... vad är det för någonting? Ja. Hur gör alltså, man ens?
Det har inte funnits någon regering. Eller det har ju funnits en regering, men alltså, det har inte funnits. Det har varit regeringskaos och det har varit livskaos och det har varit arbetskaos och min kropp har börjat lägga av. Ja. Och din kropp har också börjat lägga av.
Alltså min kropp lägger ju traditionsenligt av kring min födelsedag varje år. Det är som att jag hör som bara, men kommer du klara det ett år till? Jag är ju faktiskt inte sjuk den här veckan.
Nej.
Men som universum då jobbar så har ju Eddie varit på sjukhus och blivit sydd. När jag då fick hoppa över julbordet för att hämta Morris istället eftersom Eddie var på sjukhuset så ramlade jag riktigt så här jävla praktvurpa. Fötterna bara vek sig och det har så jävla ont. Det är liksom inte någon skada så, men du vet det är skrapsår och svullet blåmärke och märker liksom ofta jag liksom sätter mig på knä. Mm. Jättemycket gör jag det, har det visat sig. Men det här hade man ju kunnat vänta om man hade varit med oss på restaurang för några veckor sedan när jag ramlade med två öl i handen. Och tog emot mig med knäna då också.
Jag började fundera på vad jag är med då.
Det var du, men du satt ju och väntade på ölen. Just det. Som jag hade
jag, kommer, jag känner igen att det har funnits i mitt liv, fast i periferin. Hur sammanfattar man allt man har varit förbannad på?
Jag vet inte, det finns så mycket, dels de stora sakerna, men de är ju så stora att jag tror att alla typ är medvetna om det.
Ja, det är ju svårt att koncentrera sig på något annat än den fruktansvärda budgeten som tillkännagavs häromdagen.
Det så är det bajsbudgeten 2019. Ja.
Precis. Men jag känner ju också att om vi ska ta ner några snäckar, man är lite trött innan jul och vi behöver inte, de stora frågorna kan vi ta på våra Facebook-statusar istället.
Precis, exakt.
Här i podden går vi in på vardagen och det verkliga livet.
Mm.
Den här har vi haft uppe innan, men jag omges av den ständigt nu.
Mm.
Folk som kommer med ovälkomna råd.
Ja.
Herregud, sluta!
Det är folk
till och med när man säger bara, låt mig bara få raljera lite, jag vill inte ha några råd.
Men jag ska bara komma med ett råd.
Ja, precis.
Jag vet att du inte vill ha några råd, men man bara,
men nej. Nej, men alltså, har du testat att
Har du testat att stoppa upp dina råd i röven?
Ja, men lite så här, har du testat att tvätta händerna efter du har varit på toa om du tycker att det luktar?
Vad, då ska man göra det?
Nej, inte du.
Nej.
Men alla andra kan göra det.
Ja, jag brukar ta parfym och sånt där. Jag börjar lukta för illa.
Ja.
Ska jag veta vad jag är förbannad på?
Ja, men snälla.
Jag känner att jag har hamnat liksom i en situation där jag fungerar som någon sån här liten kran av energi. Så folk kommer så här, lutturutru, hej Kattis, du är så härlig och glad. Oh, låt mig få tanka energi på dig. Och sen så när de har fått sin energi, då säger hej då. Och sen så märker man inte av dem förrän de säger, åh nej, behöver energi, hej Kattis, du är så glad. Åh, nu fyller jag mitt glas igen, hej då. Hela tiden.
Låter det som att vi tycker synd om oss själva, så gör vi det.
Så låter
jag bara säga till alla som lyssnar.
Men, ja, men fan, det kan inte vara någon jävla liten energikälla till världen.
Nej, det tycker jag inte.
Skapa er egen jävla energi. Sluta dränera mig på min.
Ja, för vi behöver energi att läsa böcker. Det har ju gått lite upp och ner för båda två här under hösten. Vi har spelat in 2 avsnitt. Sen kom november som bara är ett svart hål.
November? Är det så här, vad är det? Har vi alltså varit med om den månaden?
Det är ju årets bästa månad. Dels för att många får ångest så att jag kan leva på deras energi. Och dels för att det fyller år.
Ja, det är ju världens bästa månad nu eftersom jag fyller år och jag har bestämt för att inte ge mer energi till andra.
Men nej, jag har gått igenom lite av de här regelrätta läsvackorna som kommer med att man är lite överarbetad. Men sen har jag haft ganska mycket läsflow däremellan, så jag har ändå plöjt förvånansvärt mycket, såg jag nu när jag skulle försöka välja böcker till det här avsnittet. Så jag tänkte att jag helt enkelt, istället för att prata mycket om 2 böcker, så pratar jag lite om, jag får se hur många jag hinner.
Ja, jag har ju, mitt läsflow har ju varit väldigt konstant i det att jag inte har läst. Alls.
Just det, och det pratade vi om i sista avsnittet.
Precis, jag har faktiskt, alltså, jag har läst rätt så mycket barnböcker tillsammans med mina barn. Jävlar, Nelly Rapp har vi liksom bränt igenom. Jag har läst alla Nelly Rapp, de kommer hela tiden nya. Men Nelly Rapp läste jag redan med Robin när han var liten, så det var ett kärt återseende. Vi har läst handbok för superhjälteböckerna, för de har ju läst själv förut, inte för barnen. Och Monstret i nattenböckerna läser jag för dem. För man har liksom kommit upp i den åldern när de så här, gillar de här böckerna, och det är härligt. Men för egen del så har jag läst 2 böcker, vad jag kan minnas. Och det har varit de senaste veckan. Så ändå bra flow senaste veckan. Hej,
ja, men precis. Då är det ju ändå, då är det ändå på gång igen. Ja. Jag har haft lite av en biografi-höst, ser jag nu. Jag har läst, och den här kommer jag prata om, Kring denna kropp av Stina Wolter. Sen har jag även läst Historien om Micke Dubois på liv och död. Den kommer jag inte prata om, av Gitte Nilsson. Nilsson. Heter hon mest. Underbelägring har jag läst av Marianne Lindeberg de Geer. Det uppföljer den till På drift.
Jävla vad produktivt. Hon redan kommit upp med en uppföljare till den.
Och nu, det är ju självbiografiskt. Den var så bra. Och första boken också väldigt bra. Jag kommer inte prata om den. Jag har pratat om första boken och sen har jag recenserat den här på Instagram. Malström av Sigrid Rausing läste jag om Eva Rausing och vad heter nu brorsan Rausing där, som Eva dog i en överdos.
Mycket muntert ändå.
Hans Christian heter Rausing, är brorsan, som fortfarande lever. Sen läste jag Hunger, Historien om en kropp av Roxane Gay. Den tänkte jag prata lite om. Hjälp, jag utmattad av Klara Lidström och Erika Dahlgren. Och sen tänkte jag också prata om Rosenregimen av Elin Bengtsson, som jag precis har läst ut.
Ja, jag har ju läst 2 julböcker. För att riktigt gotta ner mig i säsongen.
Detta ser jag fram emot att höra om. För jag vill ju, jag letar lite julböcker. Jag håller på att lyssna på en nu som är ganska tråkig. Men undra om jag kämpar.
Vi får se ifall det är samma som jag har läst och tycker är bra. Eller ifall det är den som jag läst och tyckte var lite...
Ja, den här var ju utvald av Reese Witherspoon som, i hennes bokklubb. Som någon special härlig bok. Och jag vet inte... om jag kanske är människan som tar åt mig av Reese Witherspoons tips. Jag trodde att jag var där. Jag tänkte att jag var öppen. Men jag kände att den här är lite för smetig kärlekshistoria. Det handlar om en tjej som ser en kille på en buss och blir störtförälskad och upphängd på honom. Fast de aldrig har pratat.
Ja, nej, det är inte den boken. Jag har läst En vinter i Paris av Jenny Oliver. Och 7 dagar med familjen av Francesca Hornack. Så jag ville liksom komma in i lite Christmas spirit.
Men nu när du säger Christmas spirit så kan jag säga att jag kan ju börja med att prata om Rosenregimen av Elin Bengtsson. Som jag ändå tycker är ett julklapptips.
Jaså.
Ja, så det var ändå en fin övergång, kände jag.
Ja, precis.
Temat jul. Elin Bengtsson var nominerad till Augustpriset 2016
Ja, när vi med, var...
Mm. Ja, när vi var ambassadörer i barn- och ungdomskategorin så var hon nominerad för Ormbunkslandet som var omskriven och bland annat av oss omtalad för att det finns en kärleksrelation mellan syskon i den.
Precis.
Det är en ganska ovanlig historia. Och jag kommer ihåg att du recenserade den och emellanåt väl lite obekväm med historien, men på det stora hela gillade den och tyckte om hennes sätt att skriva.
Ja, så minns jag det. Men som sagt, såll.
Jag har inte läst något av Elin Bengtsson innan. Och det här var en sån bok som jag såg på 2 veckors lånsyllan på biblioteket. Och tänkte, gud vilken snygg framsida. Och sen såg jag Rosenregimen. Gud vilket snyggt namn. Ja, så läste jag lite snabbt på baksidan. Och så tänkte jag, men den här tar jag hem. Och sen så kom jag till Alex föräldrar förra helgen och så hade jag fått med den dit och så tänkte jag, men nu ska jag läsa den. Så såg jag Elin Bengtsson och jag bara, jaha, var det hon? Och jag vet inte varför jag hade någon så här negativ känsla till att det var Elin Bengtsson.
Det ska jag berätta för dig. För att du motsatte dig den här incestuösa relationen och det, och det mycket.
Ja, jag har ju lite svårt för incest. Men jag har förstått i efterhand att den inte är så, så pass stark i Ormbunkslandet som jag har trott.
Nej.
Så att jag har väl kanske dragit lite förhastade slutsatser av den. Så att jag ska läsa Ormbunkslandet någon gång. Men den här, Rosenregimen, den började jag i alla fall läsa. Delvis för att jag hade fått med mig flera böcker hem, varav många av dem hade så himla jobbig text. Alltså i själva trycket. Jag vill ha ganska luftiga sidor, medan jag hade den här matboken som alla läser nu, som heter någonting med jävlar och mat. Eller helvete
just
jävla mat.
Ja, jag vet vilken du menar.
Ja, som vi säkert kommer att prata
ät
om
för fan.
Ja, ät för fan.
Tror att den heter, ja.
Och den har jättemycket tät text. Medan Ormbunkslandet, eller Rosenregimen menar jag, hade liksom så här generöst med utrymme kring all text. Och det var inte jättemycket text på varje sida. Så jag bara, vad fan, jag började läsa lite i den. För att jag var så himla trött, så jag kände att jag kan liksom inte ta någonting som har för tung textarbetning för min hjärna. Och så läste jag 50 sidor bara så där. För att fasen, nice. Vilken bok. Alltså hon skriver så jäkla bra. Jättebra. Den här boken handlar om Nico som blir förälskad och ihop med Emmy. De träffas på bussen en dag och inleder en otroligt passionerad kärlekshistoria. Kärlekshistoria, det låter så himla banalt. Men de inleder en relation där de är så här otroligt passionerat förälskade. Nico är lite av en lite mer den friare sorten. Hon vill liksom inte ha, hon förstår inte alla regler i ett förhållande. Medan Emmy är väldigt tvåpersons normativ i sitt sätt att se på hur man lever tillsammans. Så tycker att man kan ju äta tillsammans, så man ska veta vart den andra är hela tiden och så. I början tycker jag att Nico kanske kan vara lite, jag tycker själv att det tillhör hyfs att man ändå hör av sig och säger vart man är ifall man bor med någon, så att den personen inte oroar sig.
Ja.
Men hon är väl kanske lite så här, oj då, men det blev en öl och varför måste jag hålla på och redovisa vart jag är hela tiden och så där, medan Emmy har jättesvårt att ta det. Och under bokens gång så växer det ju fram att Emmy är, alltså det är ju, hon utsätter Nico för psykisk misshandel. Hon blir så fruktansvärt kontrollerande. Och Elin beskriver så jäkla bra de här maktbalansen i diskussionerna. När Nico försöker protestera mot någonting som Emmy gör, och sen så lyckas Emmy hela tiden vända det till att det är Nico som det är lite fel på, som är lite galen, lite taskig, nedvärderar Emmy lite. För mig så var det så otroligt skickligt hur man kan fånga upp de här maktnivåerna i språk som finns hos en människa som uppenbarligen inte mår bra, som ingen av dem i och för sig gör, men allra minst Emmy då, som har behovet av att behandla någon som hon har en relation med på det här sättet. Jag tycker att den här kan man ge julklapp till sig själv. För att man älskar sig själv.
Ja, det är de bästa julklapparna ändå.
Så läs Rosenregimen av Elin Bengtsson.
Kanske man gör.
Ja,
om man börjar läsa böcker någon gång igen. Ja, men jag kan ju börja med den av julböckerna som... Jag tar den som jag tyckte om först, tycker jag.
Jag tycker det.
7 dagar med familjen av Francesca Hornack. Kommer du ihåg att vi fick den här i utskriven för liksom pappersform i en plastmapp när vi var och hälsade på hos
Norstedts?
Ja, ja, när vi var och lyssnade på hon, nu kommer jag inte ihåg vad författaren heter, men som har skrivit den här Essex Serpent.
Ja.
Ja, då fick vi ju en påse böcker och då var den här med, för då hade den inte tryckt sen, men det var liksom julboken och där har den legat i en plastmapp sen, för det var ändå lite mäckigt att läsa en bok i lösbladssystem. Men sen så fick jag lite feeling här för några veckor sen och började egentligen med den andra boken som jag nog inte kommer prata super mycket om, men sen så gick jag vidare till den här som då handlar om familjen Birch, för så här är den, utspelas i England. Love it. Det är jul. Och det är inte ofta jag längtar tillbaka till England, men under julen, alltså de är bra på jul i England.
Ja, de är fan bra på jul.
Är de verkligen det? De ska fira jul tillsammans för första gången på inte jättemånga år, för de är ju ändå, det visst, det är vuxna döttrar, men den ena dottern bor fortfarande hos sina föräldrar, för hon har lite svårt att växa upp, tycker den äldre dottern Olivia. Olivia kommer hem från Liberia efter att ha varit där och jobbat som läkare under ett utbrott av haginfluensan. Jag har googlat på haginfluensa, jag kan inte hitta någonting, så jag tror att det är liksom bara ett påhittat namn för ebola typ. Mm. Det är liksom en extremt smittsam sjukdom och hon har varit där och jobbat med typ Läkare utan gränser eller något sånt där. När hon har varit där så har hon förälskat sig i en annan läkare och han är henne. Men egentligen så får de inte ha någon hudkontakt, för det är viruset, det sprids, det är lättare att det sprids ju närmare man är, men de har ju såklart haft hudkontakt ändå. Jo, såklart, solnedgång på ett strand i Liberia, det är klart att det blir hudkontakt, det förstår man ju.
Jo.
Hon kommer i alla fall hem, för de får bara vara där 3 månader i taget eller något sånt, och så ska hon då fira jul med sin familj. Och då måste de sitta i karantän tillsammans i 7 dagar. Så när hon kommer dit så är de liksom on lockdown i familjens väldigt tjusiga men nedgångna hus i Norfolk. Egentligen bor de i London, men de firar alltid julen i Norfolk. Olivia har inte varit där och firat jul på många år. Hon har försökt undvika det. Kommer liksom inte riktigt överens med sin familj. Pappan i familjen är en riktigt så här aggressiv matkritiker. Han skriver om mat och han liksom slår av restaurangernas ben så vid knäna, liksom hyvlar ner dem och sätter dem i konkurs för att han är så elak. Och så mamman som precis i början av boken får reda på att hon har cancer, men vill liksom inte förstöra stämningen, så hon berättar inte för någon. Sen så finns det såklart en liten joker med i det här spelet också, för det visar sig att pappan har ett till barn som är äldre än hans döttrar, men som ändå blev till strax efter den hade inlett förhållandet med deras mamma. Så det är ju liksom en liten oäkting. Han är som adopterades bort av mamman. Han har inte varit medveten om den här sonen överhuvudtaget förrän Jesse, som han heter, försöker kontakta sin far. Och han typ såhär, om jag stoppar huvudet i sanden så kommer det här försvinna. Men Jesse försvinner utan han tänker så här: nej men vet ni, jag åker till Norfolk över jul och överraskar dem. Som man gör. Han har ju inte koll på karantänen. Han kommer inte i början av veckan riktigt, men till slut så ramlar han in genom dörren. Och så nystas ju alla de här familjehemligheter där. Det är inte jättemycket, men liksom tilltrasslade familjerelationer. Till en början tänkte jag, den här är lite seg. Och sen så lite färgad av den andra julboken som jag hade läst, tänkte jag, ja, men det är i alla fall jul. Det får gå ändå. Men sen så har jag känt, sen jag läste klart den, så har jag saknat den faktiskt. Jag saknar de här karaktärerna, jag saknar deras lite tilltrasslade förhållanden och jag undrar hur ska det gå, för det är en bok som bjuder liksom inte några jättestor, det är inga sådana här wow, vilken plot twist, men ändå lite liksom, den knurrar till den lite här och var. Den här manliga läkaren som hon blev kär i Liberia får ju hag. Det visar sig väldigt snabbt att han uppvisar symptom kort efter att de har skilts åt på Heathrow, tror jag att det är.
Ja.
Så hon blir ju såklart lite nojig, men vågar ju inte säga heller att ah, men vi var faktiskt ihop i och med att det var ett regelbrott. Suger på den. Nej, men jag tyckte faktiskt att den här var jätte, den var mysig, den var bra. Jag rekommenderar den.
Ja, men den ska jag lägga in på min TBR-lista. One Day in December är det som jag håller på och lyssnar på.
Okay.
Men jag har ju själv aldrig riktigt hängt upp mig på människor på det sättet som hon gör i den boken, att hon ser någon på en buss och sen så är liksom i december och sen så i mars så går hon fortfarande och letar efter människan. Jaha, det tycker jag låter liksom lite läskigt.
Lite stalker.
Ja, jag vet lite inte. Så. Men jag har inte kommit jättelångt. Jag kanske har lyssnat en halvtimme på den eller sånt där på dubbelhastighet. Vet du, jag glömde nämna en som jag faktiskt måste prata om, som också är ett julklappstips till typ en själv eller någon man tycker om. Någon som är bra. Någon som inte gillar Horace till exempel.
Ja, men det är väl typ alla då.
Ja, precis. Kärlekens Antarktis av Sara Stridsberg.
Ja, just det. Jag tänkte, det sa du ju visst, men det var nog innan vi slog igång inspelningen.
Ja, den är... Den läste jag nu under hösten och... Jag har ju älskat allt jag har läst av Sara Stridsberg.
Mm.
Nästan. Jag gillade faktiskt inte Drömfakulteten. Men i övrigt så har jag läst det mesta hon har skrivit och gett ut. Såväl noveller som romaner och även då den här som kom nu under hösten. Som är helt, alltså den är så bra. Dock ett varningens ord. Det krävs ju att man tycker att det är gött med filbär.
Okej, okay, så ingenting och strax, för mig kanske.
Strax ska ni få reda på varför. För här är nämligen boken som utspelar sig med en kvinna som har blivit mördad och styckad.
Mysigt.
Ja, och hon har väl kanske inte haft det bästa livet. Så det handlar om hur hon befinner sig i någon slags mellanland eller någon sån övergångsfas till andra sidan och minns tillbaka till sitt liv. Så att boken blandar från, liksom, man får reda på hur hon växte upp, vilka människor hon träffade, mannen hon fick barn med, som hon började ta heroin med, hur hon miste vårdnaden av sina barn och då blandat med hur hon liksom träffar mannen som sen mördar henne. Den är fantastiskt bra. Den är också är ju en bok som i allra högsta grad får en att kanske fundera över vilket värde olika människor i samhället egentligen har. För att det är liksom ingen som märker att hon har dött egentligen.
Nej.
Det handlar också om relationen till hennes mamma. Som kanske inte har varit den bästa under alla år. Och att det liksom... Ja. Hon är död ett tag innan folk inser att hon är borta. Så att det är ju också en bok om ensamhet. Om man tycker om Sara Stridsberg och inte har läst den här så kan jag lova att man kommer tycka om den här också. Den är ju otroligt bra skriven. Otroligt deppig. Har man inte läst Sara Stridsberg innan så läs gärna den här. Eller någon annan. Men inte Drömfakulteten, för den tyckte jag var lite tjötig mot slutet. Men så den där kan jag säga, hörni. Läs den.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Och efter den kan jag bara nämna att jag läste Malström av Sigrid Rausing, som handlade om Eva Rausing som dog i sitt hem, i deras hem i London, och hade, när de hittade henne så hade Hans, jag tror han hade gömt henne under en massa presenning, och hon hade varit död under ganska lång tid, och de var ju, ja, de var ju ganska djupt nere i så här svårt missbruk. Ja. Så boken är Sigrids syster till Hans Christian Rausing, och hon skriver om hans uppväxt, eller deras uppväxt tillsammans, om hans relation till Eva och om deras missbruk. Och sen så varvas det med när hon berättar om forskning på missbruk och olika typer av metoder att komma ifrån det. Och det var väl en okej bok, tyckte jag. Jag hade förväntat mig lite mer. Kanske inte så att jag tänkte att det skulle bli så här, gött med skvaller om någon som har dött i en överdos. Så tänkte jag ju inte. Men det kändes som att man hade kunnat göra något annat av den här boken. Och det kändes inte alltid självklart, de här torra partierna med liksom forskning som hon hade letat upp. Och jag vet inte. Jag nämner den. Men den passerade mig ganska obemärkt förbi.
Då så har du läst en massa om kroppar.
Det har jag gjort. Jag läste Kring denna kropp av Stina Wolter. Och jag var faktiskt lite misstänksam. Eller misstänksam, jag hade nog inte tänkt läsa den i början.
Nej.
För jag är, och det här är ju svårt att veta hur man ska uttrycka utan att det låter helt fel, men de här danserna och så som folk håller på med på Instagram, som folk håller på med, det hörs redan hur jag uttrycker mig, det är inte riktigt min grej. Och jag har alltid känt att det finns liksom inte, man kan inte bara neutralt inte få tycka om det. För tycker man inte om det så är man pryd och introvert och återhållsam. Och tycker man om de här danserna, då är man frispråkig och en härlig och bra människa. Så jag känner att det finns någon slags här, antingen är man på den bra sidan och då gillar man när folk dansar tokigt framför kameran, eller så är man en dålig och trist människa, kristdemokrat förmodligen, som inte tycker om det. Jag är inte kristdemokrat, men jag har liksom aldrig liksom fattat de här danserna, för att det är bara inte min grej. Så att jag har ju också känt mig lite så här, ja, nej men jag behöver väl inte läsa Stina Wolter då, för hon dansar ju på Instagram och sån är ju inte jag. Så jag trodde inte, ja, jag vet inte. Jag hade väl massa åsikter som jag alltid har. Men sen så var det ett oförklarligt sug att lyssna på den när jag såg att den kom på i Storytel. Och det är jag jätteglad att jag gjorde. För den är ju otroligt, otroligt bra. Så den handlar om Stina Wolters liv i, och förhållandet till hennes kropp. Hur hon har haft, ja, hur hon har mått i sin kropp, hur hon har, vilka olika, vilket förhållande hon har haft till sin kropp innan, hur hon har det till idag, vad som ledde till att hon har mått som hon har gjort. Hon pratar mycket om sin syster som gick bort i sviten av anoxi. Och det är ju många människor i Stina Wolters liv som man kanske känner igen om man har vuxit upp med svensk kultur, filmkultur och så. Hon skriver bra, hon berättar bra. Det är liksom en bok som man vill följa med i hela tiden. Om jag ska dra en parallell till en annan biografi som jag lyssnar på nu, Becoming av Michelle Obama, tappar Michelle Obama mig på vägen flera gånger, för att den är ganska lång. Det är liksom så otroligt detaljerat, det är så mycket pladder. Det är inte i Stinas bok. Det är liksom, allting känns relevant, intressant, ja. Man vill veta mer.
Jag kan tänka mig, som utan att ha läst någon av dem, så kan jag väl tänka mig att Stina Wolter är lite mer rakt på sak och personlig än vad någon som Michelle Obama någonsin skulle kunna tänka sig.
Ja, precis, liksom. Och för Michelle Obama så är väl den här boken säkert i ett led till, jag gissar väl att hon kommer kandidera till president eller vilja i alla fall bli en av kandidaterna.
Mm.
Har det väl ryktats om i alla fall. Det kanske till och med är bekräftat, vad vet jag.
Nej, inte det här valet fram, men kanske framöver.
Mm. Mm. Men den här boken har jag har skrattat och jag har gråtit och jag har myst och jag har, hon skriver fruktansvärt när hon liksom tar upp vad människor skriver till henne. Jag har mycket större förståelse för danserna på Instagram. Även om det kommer dröja till sig själv dansar, så tycker jag liksom, shit vad bra kämpat Stina, heja dig. Att man liksom orkar fortsätta när det finns den här typen av små, alltså, att folk bara liksom sätter sig hemma och har en åsikt som de känner att de måste dela med sig av på ett så jäkla pissigt och nedvärderande sätt. Alltså det är så fruktansvärt.
Folk är så jävla sjuka i huvudet nu för tiden.
Ja.
Alltså det här möjlighet, alltså folk har säkert alltid varit sjuka i huvudet och jävligt elaka. Men nu när man har det här liksom direktspåret, direktlinjen till folk, man kan direkt kommentera jävligt otrevligt på någons Instagram eller skicka DM eller leta upp någon på Facebook, hitta hemadressen, nu går man inte hem till någon, men liksom hitta mailadresser, smsa.
Nej, och det som jag tycker ändå är lite intressant är att okej, att i internets begynnelse att folk kanske inte fattade hur hårda saker blir i skrivet ord jämfört med vad man säger, om man säger någonting till någon. Men nu har vi ju haft internet jättelänge.
Ja.
För fan, skärp er. Plus att allting man tycker, det är inte så att man har en rätt och att det är en så här självklarhet att man måste berätta det för människan. Fan, håll käften.
Ja, skriv er egen dagbok. Liksom.
Ja, men eller hur? Jag kände att Stina var lite, alltså jag kände lite så här stora systerliga känslor.
Mm.
Inte att jag själv skulle vara för henne då, för det skulle nog vara trist för henne att ha en sån ängslig stora syster som jag, som inte ens vill dansa. Men, eller jag vill dansa ifall jag är full, men inte framför en kamera.
Du kan ju ha det fulla fia dansa.
Ja, precis. Nej, men som sagt, jag kan liksom se ändå. Det är ju inte så att jag inte heller innan har förstått liksom varför man gör de här danserna. Men det blev för mig väldigt mycket tydligare i den här boken. Plus att den inleds med en jättefin berättelse om varför hon valde bilden på framsidan.
Okay.
Så den här tycker jag att man ska lyssna på.
För hon har läst in, eller?
Hon läser in den jättebra. Hon har läst in den jättebra. Alltså, det är ju hennes berättelse som hon berättar för dig om du lyssnar på den.
Ja.
Så lyssna på den.
Så. Det blir som ett extra långt och härligt sommarprat.
Ja, ja, faktiskt. Så det, och sen så läste jag ju då efter det. Så läste jag. Kattis, är du med i den här podden?
Nej, jag tror inte det.
Som jag bara snabbt kan nämna att jag läste Hunger, historien om min kropp av Sam Gay. Ja, den var väl okej.
Alltså, jag har ju också läst den, men det var ett tag sedan. Och jag har liksom knappt några minnen av den, så det måste ju på sin höjd ha varit okej.
Ja, alltså det är ju klart, alltså det är väl en viktig bok så. Det handlar om mycket, alltså boken handlar ju om hennes kropp och hennes övervikt.
Mm.
Och sen skriver hon också om vad som ledde till att hon fick, att hon började överäta, som det ibland kallas, efter ett trauma när hon var ganska liten. Och så handlar det om hennes liv fram till idag, hur hon har blivit än hon har blivit, och det är också kopplat till hur hon ser på sin kropp.
Mm.
Och jag tyckte första delen av boken plöjde jag. Jag tyckte den var otroligt bra. Den hade också den här trevliga luftigheten i sidorna och korta kapitel och sånt, så man känner liksom att man hela tiden tar sig framåt, vilket jag tycker kan vara ganska trevligt med vissa böcker.
Mm.
Men efter ett tag så märkte jag så här att oj, jag läste liksom mer än halva boken på 2 dagar, och nu har det gått typ 2 veckor sedan jag läste den. Varför då?
Ja.
Och det är för att sen så kommer samma saker hela tiden. Den är så otroligt upprepande. Så på slutet så tröttnade jag och kände att det här har jag redan läst.
Mm.
Sen tycker jag att det är en jätteviktig bok.
Mm.
Har man inte någon koll på den kroppspositiva rörelsen och den kroppspolitiska rörelsen som har kommit under de senaste åren, och kanske inte förstår varför den finns, då tycker jag absolut att man ska läsa den här boken, för det blir väldigt tydligt liksom. Också hur marginaliserade människor som är, och då handlar det ju inte om en människa som är så här lite tjock, utan att hon har ju, hon är ju fet, hon är ju jättetjock.
Mm.
Och den tar upp allt det här som kanske vi som har läst mycket kroppsberättelser och personliga betraktelser under de senaste åren har läst en del av. Det kan nog också vara därför jag kände att den kanske var lite upprepande, för det kändes som att jag läste förr.
Mm.
Men det handlar väl kanske också om att, jag menar, man kan ju läsa samma sak flera gånger så länge det beskrivs på ett sätt som är, som känns relevant för upplevelsen just då. Men det uppfattar jag inte den här. Så det var mycket som jag kände att det, jag vet inte, det är upprepande. Men för en person som inte har koll så tror jag att det är bra att veta att det liksom, är du fet så folk tittar på dig och har åsikter, och okända går fram till dig på gatan och säger vad de tycker, och du kan inte äta offentligt utan att bli dömd, och det finns inte kläder som passar din kropp, och samhället är inte gjort för din kropp. Så ja, men med det sagt så hade den gärna fått vara i alla fall 100 sidor kortare, tycker jag.
Det blir liksom, och det är liksom där, det kanske var därför jag också inte minns supermycket av den, för att jag säkert inte läste klart den.
Nej.
Kan nej, jag tänka mig.
Nej, och som sagt, i början asbra. Jag slutade liksom läsa, och sen efter tom.
Så kan det vara. Ja.
Ja, din andra julbok då.
Ja, just det, den heter en vinter i Paris, vilket är att ta i, för det handlar mer om en vecka på vintern i Paris, men okay, det är ju så jävla noga.
Det kanske bara var, det är ju klimatförändring, så det kanske bara var vinter en vecka.
Antagligen, jävlar, det är mycket vinter den där veckan i Paris, ska du veta. Det handlar om Rachel, som jobbar som lärare på typ lågstadiet i England, såklart, för det finns ingenting som engelska julböcker. När det liksom börjar, som håller på att öva någon julspel, och då överraskar eleven och föräldraföreningen henne med att de har anmält henne till en baktävling i Paris. Eller anmält och anmält, det visar sig liksom att det är någon som kände någon som kunde fixa in henne, för det här var ju liksom något bokförlag som ska släppa den här konditorns nya bok, och så tyckte de att det var väl fiffigt att ha en sån tävling också för att ge den lite uppmärksamhet. Så det är ingenting som ska liksom visas på tv, vilket innebär att jag inte riktigt förstår poängen av tävlingen då, men för all del. Och hon vill först inte åka, men sen så vill hon väl inte riktigt göra barnen i skolan besvikna. Hon är i ett sånt här on-off-förhållande, eller ett förhållande med någon rocksnubbe på natten. För han kommer dit, så hade liksom, hon är hans booty call. Liksom. Han kommer dit sen på natten, går tidigt på morgonen, sover aldrig över. Har en pappa som är väldigt, väldigt nere sen mamman gick bort för, ja, jag vet inte, några år tidigare. Mamman var typ konditor. Hon hade ett bageri i den här lilla staden, och folk, Rachel gillar ju att baka, men har inte bakat särskilt mycket sedan mamman gick bort. I synnerhet inte bröd, för bröd var hennes mamma väldigt bra på att baka. Så hon åker till slut iväg på den här saken i Paris, och konditorn som håller i det är ju ett praktarsle. Riktigt otrevlig, precis som här, jag tänker mig som en konditorvariant av, alltså, skulle jag säga Gordon Ramsay, men ändå inte. Nu kommer jag ta på vad han heter, den andra kocken som är med ibland i australiensiska Masterchef, så brukar
jag tänka på Jamie Oliver. Jag kan typ två kockar.
Nej, han är ju, jättemysig. Marco Pierre White, honom kan ni googla. Det är honom som jag tänker på när jag läser den här boken. I alla fall så handlar det här om hennes vecka i Paris, som känns som en jävligt lång vecka. Hinner hända mycket. Hon bor på ett lite så Airbnb som visas vara ett riktigt torftigt vindsrum hemma hos en superrik dam. Men den här damens hushållerska liksom fattar ju tycke för Rachel och kommer upp med lite så små avlagda saker från lägenhet, så att det blir ganska mysigt. Ändå, så snöar det mycket och de bakar mycket, och såklart så är ju hon jättebra naturligtvis. Och till slut så är veckan slut och hon åker hem till England.
Ja.
Vad som händer i England kommer ni säkert kunna räkna ut när ni läser boken. Så.
Ja.
Nej, men det här, alltså vet ni, det är en ganska kort bok. Och jag tycker som, för att få upp lite julstämning, lite snö, lite Paris. Jag blir nästan besviken när jag insåg att aha, de ska till Paris. Fast att boken heter det. Vi hade ju gärna sett att den här utspelade sig i England. För det är där jag vill ha min feel good. Men man får skylla sig själv ibland. Judge a book by its cover när det gäller sådana saker. Den är småmysig. Men det är ingenting som man så här, gå går och tänker på. Men alltså, jag skulle inte förvåna mig ifall den här författaren, vad hette hon nu då? Hon heter Jenny Oliver. Ifall det blir, hon kommer göra en jävla Jenny Colgan av det här, så kommer det liksom fortsätta och berätta.
Ja, precis. Det kan vara sommar i Paris och sen kommer det vara vinter i Manchester och ja, gud vet.
Regn faller på det lilla kaféet i skuggan av kyrkan.
För jag frågar något helt annat som inte har med böcker att göra. Brukar du göra äggtoddy?
Nej.
Nej,
jag vet det kanske är jätte. Jag tänker att äggtoddy smakar ungefär som kaksmet med sprit.
Ja,
jag kan. Men jag kan inte garantera, för jag har aldrig testat det.
När jag var liten och var gick på fritids, så brukade vi göra äggtoddy. Och det var i princip ägggula och socker som vi vispade och drack.
Kaksmet. Och så häller man i sprit också, så blir det liksom äkta.
Men det är ju lite juligt, så i år tänker jag faktiskt att jag ska göra riktig äggtoddy.
Jag är ju tvungen att googla receptet här. Rör äggulor och socker vitt och pösigt. Koka upp mjölken och häll den försiktigt. Jag menar, kommer sprita här. Smaksätt eventuellt med sprit.
Men du...
Och så står det, istället för rom kan man välja konjak eller whisky. Så här finns det utrymme att experimentera.
Precis. Och här kan jag säga, stryk eventuellt och sätt garanterat i mitt fall.
Jag kan ju inte sitta och äta vispade äggulor utan sprit. Måste ju ha någonting som tar död på de eventuella bakterierna, förstår man väl.
Jag tänkte nämna två böcker till.
Herregud, hur mycket har du läst, människa?
Ja, men herregud, vi har inte pratat på jag vet inte hur länge. Jag har läst Hjälp, jag är utmattad av Klara Lidström och Erika Dahlgren. Den recenserade jag lite snabbt på Instagram också. Jag vill ändå nämna den, för att det fanns, även om jag inte var alltså jag blev inte såld på den här boken, för att den är väldigt mycket riktad till människor som redan har det ganska bra ställt. Har någonting att falla tillbaka på. Och ja, i alla fall, det riktar sig, jag tror att de vill rikta sig bredare med den här boken. Att de tänker nog att den här riktar sig till kvinnor som kanske känner sig utmattade och utbrända, eller folk i relation till dem. Men så är det inte, utan den riktar sig ju ändå till framgångsrika
kvinnor,
personer
som är utmattade.
Det blir i alla fall den kvinnan som kan relatera mest till boken, tycker jag, när jag läser den. Jag tycker att den saknar ganska mycket analyser som jag hade velat ha. Men däremot så fanns det en sak som jag läste som jag kände själv att det var bra för mig att läsa. Och det är att det är mycket bok som handlar om att egentligen inte stressen i sig som är farlig, utan bristen på återhämtning. Och för mig som har haft en ganska stressig höst och även så här emellanåt alltså tjutljud i öronen för att det har hänt så mycket samtidigt, så var det ganska skönt att läsa. För då blev det lite så här, ja, men nu kanske jag helt enkelt måste försöka trycka in återhämtningen. Det är inte så himla enkelt, men jag har ganska lätt att gå in i något slags så här uppstressat varv och så tänker jag inte riktigt på vad som händer. Så det tyckte jag var bra. Framförallt tror jag att den här boken kanske behöver läsas av någon som har en relation med någon som är stressad eller utmattad. För jag märker själv att folk runt omkring inte fattar hur det är med någon som mår dåligt över sådana här saker. Så ska man läsa den? Ja, varför inte? Den är ganska lättläst. Det är inte ett helt så här fantastiskt språk, men den är ju inte anspråk på att vara någon sån här, ja, nu har vi ju inget litteraturpris från Svenska Akademin längre, men jag tror inte att den hade anspelat på det om det hade getts ut i år heller.
Alltså det kommer ju ändå ganska mycket böcker på sån, alltså på såna här teman som är skrivna av, alltså normalt sett så ser man ju ofta den här typen av bok skriven av liksom psykologer eller folk som har liksom vetenskapen med sig. Men jag tycker att jag ser mer och mer såna här böcker som är skrivna av folk som har upplevt liksom med upplevelsebaserade än vetenskapligt baserad liksom, även om de såklart har mer vetenskapliga liksom så också.
Det är ganska blandat i den här boken. Det är ju dels mycket som är självupplevt. Sen så är ju delar av boken som tar upp direkt fakta. Sen så finns det vissa faktafel i boken som inte är relaterade till stressen, men som till exempel att kaffe är jätteuttorkande. Det kom de ju fram till för några år sedan, att det förvisso är uttorkande med kaffe, men man behöver dricka ganska stora mängder. Och så stora mängder sätter man inte i sig på en dag. Det är ju liksom inga jättegrejer, och det är ju kanske petigt att anmärka på sånt, men jag fastnade lite på det. Och sen så är det ju också självhjälp i den. Och coachingtrenden är ju stark just nu. Och jag är Jag är lite skeptisk till lagd till den. Jag har gått hos coacher. Det kanske folk inte tror, men det har jag gjort. Det handlar väl mycket om vem man kommer till. Men jag tycker coaching kanske passar för... Jag tror inte att någon som är utbränd kan gå till en coach. Jag tycker också att coaching kanske riktar sig till en typ av klass i samhället. Som
ja, nej, men jag tycker också det. Utanför. För jag tror liksom att det här... Och där hamnar vi ju ofta i såna här diskussioner, tror jag, både du och jag. Angående att äga sin tid och... att kanske inte alltid göra det. Du och jag jobbar ju båda två liksom statligt. Vi har arbetstider som vi ska förhålla oss till, även om vi har flextid, och vi har ju liksom en begränsning i hur mycket tid vi har att spela med, alla vi som jobbar fasta tider, oavsett om man nu jobbar som statliga administratörer eller registratorer, eller jobbar man i sjukvården eller...
Ja.
Det finns ju liksom väldigt många som är väldigt bundna till sina arbetsplatser.
Ja.
Och jag tycker ofta att man tappar bort det ibland i såna här böcker som ofta skrivs av folk som kanske har egna företag och har... Och nu säger jag absolut inte att man jobbar lite av ett eget... Nej. Företag. Det är inte vad jag försöker säga. Jag vet att man sliter häcken av sig. Men man kanske också har en lite större makt över att kunna tweaka när man vill förlägga sin arbetstid. Ja. Och när man kan till exempel då träffa en coach.
Ja.
Mm.
Ja. Jag har även läst Cepos nu av Guy Gulliksen för att komma över på ett annat ämne.
Ja. Ja.
Och det var en bok. När jag började läsa den så... hade jag tät kontakt med dig och var såhär, vilken jävla bok, fy fan, och det är ju, vi har ju svårt för sex scener, och vi har liksom tidigt i boken så har vi Hans som träffar Harriet på ett bröllop. Hans är ju gift och Harriet är också i en relation med en person som hon precis har fått barn med, och hon får mjölkstockning. Hans är i 50-årsåldern och tycker väl själv att han är lite Guds gåva till kvinnorna. Han är otroligt medveten och en otroligt bra man. Han kan inte förstå varför saker kanske någonsin är orättvist mot honom. Alltså den här är som nej åter nej upphöjt till 10 i irriterande man. Fy vad han är jobbig. Men det börjar med att han mjölkar Harriet bröst för att hon har fått mjölkstockning. Inne på toaletten när de är på här
bröllopet. Okej med det alltså.
Harriet är också en ganska irriterande människa. Men det finns ingen människa någonsin som är så irriterande som Hans. Och Gulliksen har skrivit... Alltså han skriver så spot on. För även om det är otroligt extrema grejer så känns det... Det känns som att Hans finns på riktigt. Och det känns som att jag hatar honom. Han är fruktansvärd. Han är så otroligt självcentrerad. Och det är som precis som i Nej och åter nej, där också huvudrolls den manliga huvudkaraktären tycker liksom att han förtjänar det här när han inleder en relation med en annan. Så tycker Hans också det. Han kan liksom inte förstå att hans fru Ingun skulle kunna bli sårad. För att vadå? Han behöver ju här och han är ju glad.
Han är värd
det. Det var många, jag lade ju upp det jag läste den, det var ganska många som reagerade på den. Och det var väldigt många som jag också läste den och inte tyckte om den i början. Just för att för jag förstod inte att den var skriven med någon slags svart humor. Jag tänkte liksom att det var, eller liksom någon så här underfundig ironiserande ton mot den medvetna 50-åriga mannen. Utan jag trodde att, jag tänkte liksom att nu har vi en bok skriven av en manlig författare där han tycker liksom, där han ställer sig på den manliga huvudkaraktärens sida. Så jag var jätteprovocerad i början och jag bara, vad är det här för jävla skit? Ska fan inte läsa ut. Men jag är glad att jag fortsätter. Den är jättebra. Jag växlade mellan att lyssna och läsa. För att jag kunde liksom inte låta bli den. Den var bra inläst också. Den tycker jag att man kan köpa i julklapp till alla män.
Till alla män i släkten.
Ja, vad många böcker. saker det blev, hörni och hördu.
Ja.
Ja. Vi hoppas ju att vi kommer hitta tillbaka till 2 veckors frekvensen i alla fall.
Ja, men... vi har inga anspråk på den just nu. Utan just nu så får ni se det liksom som små juveler.
Ja,
som ni hittar i sanden. Med strumpor på fötterna. Tack, för annars blir det en jätteäcklan. Rejäla sko. Ha på ett Dr. Martins när ni letar efter de här juvelerna i sanden.
Tack.
Varsågod, I'm always there for you. Så får ni ha en fantastiskt härlig avslappnande jul.
Precis, vem får se, det kanske blir en årskrönika. Jag känner att jag gjorde en höstkrönika nu av...
Jag med på sätt och vis. Av annat påverkan.
Fortsätt skriva till oss, det tycker vi är jättekul. Kom gärna på tips om böcker som ni tycker att vi ska läsa, så kanske vi läser dem, vem vet. Jag är väldigt nyckfull i mina bokval, har jag insett.
Jag kan inte
ens gå efter min TBR-lista, utan det är väldigt på mycket som händer på impuls här.
Alltså, jag blir nästan lite provocerad av min TBR-lista. Det är som att jag sitter och säger åt mig vad jag ska göra. Och det är
det som också... Ingen ska säga åt mig vad jag ska göra.
Och det är det som har varit lite jobbigt de här gångerna när vi har varit ambassadörer. Man sitter där med en högmärk som man egentligen skulle kunna tänka sig att läsa, men då är det så här, du ska inte jävla bokhög, ligg där och bläng. Eller inför intervjuer ibland när vi kanske inte har hunnit läsa boken, så bara, du måste ju läsa den här. Och även om man vill jobbigt. Så blir det liksom det här måstet. Mm. Och det har, tror jag, att både du och jag har förstått att måste-läsning, det funkar inte för oss.
Nej, det går inte riktigt.
Det kan man väl konstatera efter 3 år med den här podden.
Ja, det tycker jag vi kan konstatera.
Eller 2, 3. Nej, det är 3 år.
Ja, men det är 3. Vi firade 3 i oktober, men vi gjorde inget av det. Vi gjorde inte så mycket väsen av oss.
Nej, men vem vet vad som händer när vi fyller 5?
Det.
55.
Precis, när vi sitter och... Jag bara tänkte säga strax över 80, men fasen, om podden för 50 så har vi
nära 100, hörru.
Och med detta så lämnar vi er den här gången. Tack för att ni har lyssnat ända hit. För er som mot förmodan inte har förstått det efter det här avsnittet, så finns vi på Instagram, en förbannad podd. Vi finns på Facebook, en förbannad podd. Vi har en...
Vi finns hos staten.
Vi finns
hos förbannade medarbetare.
Ja, vi finns lite överallt. Googla.
Googla.
Så hittar
Googla.
Ni oss.
Googla. Googlare får massa polare.
Precis.
Hörni, ha det bra. Tack för att ni lyssnade.
Sayonara.
Bye bye.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.